Idag så har vi också privilegiet här att ha ingen ringare än Vishal Mangalwadi. Och för dig som inte har läst dig upp på han så har han en av de främste indiska intellektuella kristna. Han jobbar både med ett stort spekter av människor och speciellt inför en del av den intellektuella eliten. Och nu är det många som tänker, å ja, men det här kan nog för nej för att evangeliet är ju det enkla evangeliet och här är det inte många kloka och vise bland oss och detta här som vi har haft och vi ska hålla oss till det lave. Men det är bara tull. Det är falsk ydmykhet. Gud har gett dig en hjärna och den är inte till pynt, men den är till att utveckla. Och i tillägg till det så har du fått sannhetens ånd som ger uppenbaring, kunskap, visdom och förstånd. Och det är heller inte ting som du bara ska liksom lägga till sida, men det är ting Gud har gett oss. Vi som kristna borde vara de mest innovativa, framåtänkande och kreativa människor på planeten jorden. För att Gud är kreativ. Allt det vi har runt omkring oss, det kommer av han. Det är han som har skapat detta. Och då tänker jag att vi kan inte vara något dåligare än det. Så vi är med på detta här. Vishal är en initiativtagare som har jobbat här i många år. Bakgrund, född och uppvuxen i India. Faktiskt i samma släktsträ och samma etnicitet som Buddha. Han kan fortälla dig ganska mycket om hur buddhismen och hinduismen är totalt meningslösa, innehållslösa. Men också hur västliga intellektuella präges av detta. Och därför blir människor tomhet och ingenting. Och det är viktigt också att veta var kommer ting ifrån. Vet jag inte vad han ska si för något idag, för han har fått helt fria tyglar. Men det här är något man jobbar med för att ändra den intellektuella uppfattningen. Och vi ser att det är ett vändepunkt som har skett nu bara de sista få åren. Justin Brealey har bland annat skrivit om detta. Där han ser att flera ledande ateister har nu böjt av och vill heller gå mot den kristna tro. Till och med Richard Dawkins, han har inte blivit en troende långt därifrån. Men han säger att jag föredrar kristendomen föran något annat. Och han är en kulturell kristen, säger han om sig själv. Han föredrar den kristna kulturen. För det är samhällsbyggande. Och det gör att vi kan leva i fällskap samman. I motsättning till en del andra religioner. Detta är något av det han står i. Men så är han ju lycklig gift med Ruth. Så Ruth, you have to stand up. Because we need to see you. Yes. Så detta är Ruth Mangalwadi. Hon är en stillfärdig själ, ett fantastiskt människa. So I'm just saying this in Norwegian, so you don't need to hear this. Men hon är ett fantastiskt människa och står vid hans sida och har gjort tjänste. Något av det de har gjort som har varit helt speciellt upp igenom det är att de bestämde sig att de skulle tjäna bland de fattiga i India och se om man kunde ändra de fattiga kår. Och det är ganska mycket, för hon kommer från en välstående familj. Och uppge det att ha tjänare, uppge det att ha alla privilegier och på något sätt välja ett fattigt liv för att leva bland i, och så lyfter man standarden där sån. Så ett imponerande människa. So Ruth, we are so thankful that you came here together with Vishal. Usually he's the one getting all the attention, but this time we wanted to lift you up as well. So thank you for coming and being here with us.
Thank you.
Would you be ready, sir?
Sure.
All right.
Yes. I'm very grateful for this privilege to come to the living waters.
Så tacknämlig för privilegiet att komma hit till livets vatten.
To be filled afresh.
Det var fylldes på frisk måte nytt igen.
Because you are an amazing church.
För det är en fantastisk menighet här.
You are not only receiving the living waters.
Inte bara att du tar emot levande vatten, there are also there's many guests here as well. Today,
but, okay.
Yeah, yeah, yeah. Well, but amazing people.
Okay. But you are allowing the water to flow to Asia through the Asia Link.
Tillåter att vattnet flyter genom till Asia genom Asia Link bland andra. Jag jobbar ju där vid sidan.
So thank you for allowing the water of life to spring from here but go all over the world.
Så tack för att du låter livets vatten flöta så flyta härifrån och över hela världen.
We are very grateful to Eric's wife for releasing him to serve us for a week.
Tack nämligen till kona till Erik för hon har låtit han förlåt till att tjänstgöra med dig en hel vecka.
So that the water, the living water might flow in Norway as well.
Så att det levande vattnet kan flyta gott här i Norge också.
That's what Jesus said to the Samaritan woman in John 4.
Till den samaritanska kvinnan i Johannes 4.
She needed water.
Hon trengte vatten.
And Jesus said, if you drink this water from this well, you'll be thirsty again.
Och Jesus sa till henne att om du dricker av detta vatten så blir du törst på nytt.
But if you drink the water that I will give you.
Men om du dricker av det vatten som jag vill ge dig.
This water will become a spring of living water welling up to eternal life.
Så vill detta bli en kilde av levande vatten till evigt liv.
That's what Jesus said to the crowd in Jerusalem in John 7.
Det är det Jesus sa till mängden som var i Jerusalem I Johannes 7.
That he is the water of life.
Att han är livets vatten.
And those who believe in him.
Vad är de som tror på honom?
This is John 7 verse 37.
Det är Johannes 7:37.
Jesus said, "Let anyone who is thirsty come to me and drink."
Om någon törstes kan han komma till mig och dricka.
Whoever believes in me,
för den som tror på mig,
as Scripture has said,
som skriften har sagt,
rivers of living water will flow from within them.
Ut från hans inre skall det flyta strömmar av levande vatten.
You are the temple of God.
Det är Guds tempel.
If your heart becomes His throne,
hvis ditt hjärta är hans trone.
From his throne, which is in your heart, living water will flow.
Och från hans trone som är I ditt hjärta vill det flyta levande vatten från tronen.
That's the theme for this morning.
Det är tema för denna förmiddagen.
The theme is the millennium according to Isaiah.
Tema vill vara det tusen kommande år I henhåll till Jesaja.
There are many chapters in Isaiah and Ezekiel and Jeremiah etc. that talk about the millennium.
Det är många kapitler både I Jesaja, Ezekiel och så vidare som talar om ett tusenårsrike.
Let's look in Isaiah chapter 11.
Låt oss se på Jesajas kapitel 11.
Which is what Jesus is talking about in John 7.
Som är det Jesus refererar till I Johannes 7.
Isaiah 11, the prophet says.
Jesaja 11 så säger profeten.
At the end of chapter 10. He is saying that Israel will be cut off. The last verse says of Isaiah 10 that he will cut down the forest thicket with an axe.
Ja, det står alltså här I sista kapitlet I 10, sista verset 10 säger han, jag tror det första här I 11 att en kvist ska skjuta upp från Isais stubb och en spir ska skjuta upp och bära frukt att det för det så ska han kappa det ned.
Israel, the northern kingdom, will be destroyed.
Israel, det nordre rike, kommer att ödeläggas.
Judah, the southern kingdom, with Jerusalem as the headquarters, will be destroyed.
Och Jerusalem, det sørlige rike, med Jerusalem som hovedstad, vil også bli ødelagt.
David's household will be killed and sent into captivity.
Och Davids egen familj kommer att bli drept och någon blir sent I fångenskap.
But there will be a revival.
Men det blir en väckelse.
In chapter 11 verse 1.
Kapitel 11:1.
A shoot will come up from the stump of Jesse.
En kvist ska skjuta upp från Isais stubb.
From his roots a branch will bear fruit.
En spire från hans rötter skall bära frukt.
The spring is coming.
Så våren kommer.
Hopefully by next Sunday you will have the spring.
Nästa söndag är det förhoppningsvis våren kommit för fullt.
How will this spring come?
Hvordan kommer den?
By the living waters.
Ved det levende vann.
In John 7, John tells us.
I Johannes 7 så sier Jesus dette.
That when Jesus said that you will receive the living water, he was talking about the Spirit.
När han säger att du ska få ta emot det levande vann så talade han ju om den heliga ande.
That those who believe in him, they will receive the Spirit.
Att de som tror på ham, de ska få ta emot anden.
So Jesus is alluding to Isaiah.
Och Jesus hänvisar eller bygger detta på det som står I Jesaja.
That there will be this spring, this revival.
Det kommer en vår, det kommer en väckelse.
Revival of life.
En livets väckelse.
Why?
Varför?
Because the Spirit of the Lord, that's verse 2, Spirit of the Lord will rest upon the servant of the Lord.
Jo, för det står I vers 2 att Herrens son ska vila över ham, hans Herrens tjänare.
This will not be spirit of irrationality.
Och detta är inte en ond som inte virker förståndig.
He is the spirit of wisdom.
Han är visdomens ond.
He's the spirit of understanding.
Han är förstands ande.
spirit of counsel and of might,
rådgivende og av kraft og styrke,
the spirit of knowledge and fear of the Lord,
en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.
The servant of the Lord will delight in the fear of the Lord.
Og Herrens tjener skal glede seg I Herrens frykt.
So why would the Lord fill his servant with his spirit of wisdom and understanding?
Hvorfor skal Herren fylle sin tjener med en visdoms- og forstandsånd?
What will happen as a result of the spirit coming?
Og hva vil skje som et resultat av åndens komme?
Isaiah describes the millennium.
Jesaja beskriver det tusenåret som ligger foran.
He says in verse 3.
Så sier han da videre I vers 3.
That as the Holy Spirit comes,
at ved at den ånden kommer,
God's servant will delight in the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom.
Så står det først at han, tjeneren, skal ha sitt velbehag I Herrens frykt, og frykt, og frykt for Herren begynnelsen til visdom.
He will not judge by what he sees on television or hears in the school.
Eller det han hører på skolen.
Because he is baptized by the Spirit.
Fordi han døpt med ånden.
So verse 4, with righteousness,
med rettferdighet,
he will judge the needy.
Skal han dømme de hjelpeløse?
With justice, he will give decisions for the poor of the earth.
Uten å gjøre forskjell, skal han skifte rett for de saktmodige på jorden.
He will not allow the world to brainwash him.
Han lar ikke verden hjernevaske ham.
To shape his worldview and perspective.
For at han skal, det skal forme hans forståelse av but, verden rundt om og hans perspektiv.
But the spirit of wisdom will fill him with understanding of righteousness and justice, what is true.
Men visdommens ånd skal fylle ham med rettferdighet og sannhet I forhold til hva som ånden gir.
So that's why Jesus branded the Spirit of God as Spirit of Truth.
Derfor sa Jesus om Guds ånd at det sannhetens ånd.
We live in the post-truth world.
Og vi lever nå I en tid som etter sannhet.
And that is destroying Norway, destroying Europe.
Og dette ødelegger Norge og Europa.
I'll talk about it in a moment.
Jeg kommer tilbake til dette.
But in this, when the spirit of deception is destroying nations,
når denne forførelsens ånd har kommet inn og ødelegger hele nasjoner,
the spirit of wisdom will bring justice and truth and righteousness.
Så vil visdommens ånd bringe rettferdighet, rett og sannhet.
This will start a conflict, a revolution.
Dette starter en konflikt, en aldri så liten revolution.
In the middle of this last part of verse 4.
Mitt I dette, vi leser om det I vers 4, midten der.
The scripture says that he will strike the earth with the rod of his mouth.
Han skal slå jorden med sin munnstav, står det der.
With the breath of his lips, he will slay the wicked.
Med sine leppers ånde skal han drepe den ugudelige.
Righteousness will be his belt.
Rettferdighet skal være beltet han har.
And so that's what Paul is saying, put on the belt of truth.
Och det är på något en uppfordring från Efesierbrevet där han putter på sig sannhetens bälte.
In Ephesians 6.
Efesierbrevet 6.
That you are an army, you are a soldier.
Du det är en här, det är soldater I den här.
You have to put on the full armor.
Ha därför på den fulla rustningen.
And begin with the belt of truth.
Och då är det viktigt att ha sannhetens bälte som ett första element.
Righteousness will be his belt, verse 5, faithfulness the sash around his waist.
Så rättfärdighet är bälte han har om livet runt livet, trofasthet bälte han om hans hofter.
Verse 6, the wolf will live with the lamb.
Vers 6, ulven ska bo samman med lammet.
The leopard will lie down with the goat.
Och leoparden ska lägga sig ner hos kjeen.
Women will be able to live with men.
Så kvinnor ska kunna leva med män.
And children will be able to live with their mothers.
Och barn ska få låta oss leva samman med sina mödrar.
When the spirit of deception rules, mothers murder their children.
Men när förvirringen sån är till stede så vill mödrar ta liv av sina barn.
But when the spirit of God comes,
men när Guds ånd kommer,
the calf and the lion and the yearling together little And the little child will lead them.
Da skal til og med leoparden ligge hos kjeet, kalven og ungløven hos gjøføet. De skal gå sammen.
The cow will feed with the bear.
Og kalven skal spise sammen med bjørnen.
The young will lie down together.
Og disse vil legge seg ned sammen.
So the young one of the bear and the young one of the cow will lie down together.
Så kua og bjørnen beiter seg sammen og deres unge legger seg ned I lag.
The Vikings will eat straw.
The Vikings?
Yeah. The lion will eat straw like the ox.
Han sa først at vikingene skal spise gress, men det feil, for det står løven skal ete halm som oksen. Det var bare for å provosere litt.
They will become people of peace and freedom and justice.
Disse som har vært disse villmennene, de vil bli fredens menn som har rettferdighet for seg I stedet.
The infant will play near the cobra's den.
Og så diebarnet skal leke ved kobrans hule.
The young child will put his hand into the viper's nest.
Och barnet som avvänt ska sticka handen in I giftslangens hull.
You will be able to criticize your rulers, your kings, your presidents, prime ministers, police.
Och då kan man kritisera på måte de som är I regering, de som är ledare, politiet man kan kritisera de öppenlyst.
They will neither harm nor destroy on all my holy mountain.
Och de gör ingen skada, de ödelägger inte något över hela mitt heliga berg.
For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
För jorden ska vara full av Herrens kunskap, slik havet täckes av vatten.
That's the picture of the millennium.
Det är bilden av det tusenåret som ligger föran.
You're invited to the living water.
Du är inviterad till det levande vatten.
So that the living water might become a stream of spring of life from your belly.
Så det levande vatten kan bli en älv som flyter från ditt inre.
And this is flowing for eternal life.
Detta flyter till evigt liv.
It will fill the earth with the knowledge of God as the waters cover the sea.
Det vill fylla jorden som vattnet täcker havet.
And then there will be no injustice and war.
Och då är det ingen orättfärdighet eller krig längre.
Isaiah has already described this in chapter 2.
Jesaja har aldrig beskrivit detta I mer detalj I kapitel 2.
That in the last days,
att I de sista dagar,
nations will come to the mountain of the Lord.
Så vill nationer komma till Herrens fjäll.
To learn from the word of God, from knowledge of truth.
För att lära från Guds ord, från kunskapens kilder.
Then they will beat their swords into plowshares.
Då ska de smi om sina svärd till plogskär.
Their spears into pruning hooks.
Och deras knivar till jordhacker.
So instead of making the weapons of war.
Så istället för krigsvapen.
They will develop technology for agriculture, horticulture, for economic development.
Så vill man hellre utveckla redskap till jordbruk till att ha tjäna pengar istället.
So there might be abundance.
Så det blir en överflod rätt lätt.
People might become creative instead of looting wealth. They begin to produce wealth.
Hvor det istället för man stjäler välstånd så börjar man att skapa välstånd.
And there is justice.
Och det är rättfärdighet.
The economic system has a lot of money, a lot of wealth.
Det ekonomiska systemet har massa pengar, massa välstånd.
But it is regulated by justice, by principles.
Men det regleras av rättfärdighet, av rättfärdiga och rätta principer.
The point that Ulrich was making that the economic life, the free market economy, is governed with righteousness and justice.
Som Ulrik var inne på att det ekonomiska livet att det fylls istället av rättfärdighet och sannhet och det som på något är goda riktlinjer för hur det ska fungera.
The implication of what I've just said.
Det beskrivande för det jag akkurat sa.
Is to stop reading the American prophets who know Greek and Hebrew and teach the millennium.
Så slut oss att läsa för mycket på dessa amerikanska, hebraiska, grekiska profeterna som undervisar om tusenårsriket.
When John wrote about the millennium in Revelation chapter 20.
När Johannes skriver 21, om tusenårsriket I Uppenbaringen 20.
His audience his readers already had some commentaries to understand what he's talking about.
Så hade hans läsekrets, de hade allerede en forståelse som gjorde att de skönte med en gång vad han snackat om.
So the only commentary that the contemporaries of John had was Isaiah.
Och den enaste kommentaren eller det enda skriften de hade att lena sig på, det var
and
Isaiah.
Ezekiel.
Eller Ezekiel.
Ezekiel talks about the millennium.
Ezekiel snackar ju också om detta
tusenårsriket. The revival and the resurrection of a nation that is dead.
Om väckelsen av uppvakningen av en nation som är död.
Daniel talks about.
Daniel snackar om det.
That the kingdom, the sovereignty of the nations will be given to the people of God.
Vi ser på kungariket att suveräniteten till landet ska ges till Gud.
Micah and Zechariah.
Micah och Zechariah säger något detsamma.
These were the commentaries available to the readers of the book of Revelation.
Det var detta som var kommentarerna till de som studerade uppenbaringen.
And that's what we need to read.
Och det är därför man tränger så stötta sig på detta.
To understand what the millennium was.
För att förstå vad är betydningen av tusenårsriket.
Millennium that John describes.
Och vad det är innebär detta tusenårsriket som Johannes beskriver.
Where there is rule of justice and peace and righteousness and abundance.
Där det är rättfärdighet, fred och överflöd.
That's a outcome of coming to the living waters.
Och detta kommer som ett resultat om man kommer till det levande vatten först.
And allowing the water of life to become the river of life flowing for eternity.
Och låt livets vatten få låta så vara något som flyter igenom dig och flyter ut därifrån till att beröra alla områden I hela evigheten framöver.
Since you have taken the risk of having me giving me the pulpit.
Sen du nu har tagit risken på att invitera mig hit och tala.
Let us go to the passage on millennium in the book of Revelation.
Låt oss gå till uppenbaringen.
And please, even if you don't agree with me, none of you will agree with me, allow me the freedom to critique the entire Western eschatology.
Selv om du ikke nå enig med meg, og sannsynligvis ikke kommer til å være enig med meg, men la meg like fullt forlåte oss å kritisere det som det rådende tenkningen rundt endetiden.
John says
Johannes säger
in chapter 20 of Revelation
kapitel 20 I uppenbarelseboken
he says and I saw an angel coming down
och jag såg en ängel som kom ned från himlen
out of heaven
ja från himlen
having the key to the abyss
han hade nyckeln till avgrunden
and holding in his hand a great chain
och En stor länke hållt han i handen.
He sees the dragon.
Han griper dragen.
That ancient serpent.
Den gamla slangen.
Who is the devil or Satan?
Som är djävulen och Satan.
And bound him for 1,000 years.
Och band han för 1,000 år.
He threw him into the abyss.
Han kastade han ned I avgrunden.
And locked and sealed it over him.
Och stängde han inne och satte ett segel över det.
To keep him from deceiving the nations.
För att han inte längre skulle förföra folkeslagen.
Anymore until the 1,000 years were ended.
För 1,000 år var till ände.
After that he must be released. Set free for a short time.
Efter allt detta ska han bli löslat för en kort tid.
And verse 4 of Revelation 20.
Vers 4 I kapitel 20.
I saw thrones on which were seated those who had been given the authority to judge.
Och jag såg troner och någon satte sig på dem och det blev övergivet till dem och hålla dom.
And I saw the souls who had been beheaded because of their testimony about Jesus. And because of the word of God.
Därefter så såg jag själarna till dem som har blivit halshuggna för Jesu vittnesbuds skull och för Guds ords skull, de som ja.
They had not worshipped the state.
De som inte hade tillbett dyret eller staten.
Or its image.
Eller hans bilde.
And had not received its mark on their foreheads or their hands.
Och som inte hade tagit emot hans märke på pannan eller handen.
They came to life.
De blev levande.
And reigned with Christ 1,000 years.
Och regerade med Kristus I 1,000 år.
It's not saying that Christ came and reigned with saints. It's saying the saints reigned
with Christ. Det står inte att Kristus kom och de regerade samma han. Det står att de regerade.
The rest, verse 5, the rest of the dead did not come to life.
Vers 5, men de andre døde ble ikke levende.
So if you are not beheaded, you will not be resurrected during the millennium.
Så hvis ikke mister hodet under den tiden, så blir du heller ikke oppreist under tusenårsriket.
That's wrong, but literal reading of the text.
Det for så vidt feil I seg selv, men det en bokstavlig lesning av teksten.
So the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended.
Så de andre ble ikke oppstandne fordi 1,000 år var omme.
This is the first resurrection.
Dette den første oppstandelsen.
Blessed and holy are those who share in the first resurrection.
Salige og hellige den som har del I den første oppstandelsen.
The second death has no power over them.
Den annen død har ingen makt over dem.
But they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years.
Prester for Gud og Kristus og de skal regjere med ham I 1,000 år.
When the 1,000 years are over.
Når de 1,000 år omme.
Satan will be released from prison.
Skal Satan slippes fri fra fengsel?
And he will go out to deceive Norway again.
Og han skal gå ut og forføre Norge igjen.
Now we obviously don't have the time to study the whole passage.
Selvfølgelig har vi ikke tid til å gå I detalj på hele verset.
So I'm talking about having a 2-week cruise in Europe. Where we get into a boat and spend 2 weeks studying the book of Revelation and travel all the way to Greece and everywhere. So save up money for that.
Jeg kunne tenke meg et krus, 14 dagers krus, der man studerer åpenbaringsboken I detalj I 14 dager og seiler på Middelhavet og opp gjennom norske fjorder og så videre.
Because in the next 10 minutes I'm teaching some heresies which your Bible scholars will be very upset with.
For jeg skal undervise nå de neste 10 minuttene vranglære som deres lærde eller det dere har hørt undervist I alle år og de blir kommer til å bli meget irritert på dette denne type undervisning.
John says
Johannes sier
he saw an angel coming down out of heaven.
Han så en engel som kom ned fra himlen.
Who is this angel?
Hvem den engelen?
He doesn't say that he's Jesus.
Han sier jo ikke at han Jesus.
That is what the Western scholarship has been saying for 100 years.
Det har faktisk vestlige lærde sagt I hundrevis av år.
In chapter 19,
I kapittel 19,
the King of Kings, the Lord of Lords, has already come on a white horse.
Der ser vi at herren, kongenes konge, herrenes herre, han kommer på en hvit hest.
You know, in heaven they breed white horses.
Så I himlen der man på en måte dyrker fram hvite hester.
And he came on as he was coming he went to the stable in heaven and picked up his favorite white horse.
Och när Jesus skulle komma hit så var han då I den himmelske stall och valde sin favorithäst för att komma hit.
And then he stopped at the tattoo shop of heaven.
Och så stansade han på den himmelske tatueringssjappa.
And he got on his thighs scribed King of Kings the Lord of Lords.
Och så fick han tatuerat på sidan på låret sitt kungens konge herrenes herre.
So when he's fighting in Israel killing all the enemies of Israel everybody can see that he is the King of Kings and the Lord of Lords.
Så när han kämpar mot alla Israels fiender och tar livet av dem så kan alla se att han herrenes herre och kungens konge.
So the tailor in heaven had to write on his robes that he is the King of Kings and the Lord of Lords.
Yes, it wasn't a tattoo, it wasn't on his clothes.
No, tie. On his clothes and on his thigh.
Okay, that's det var både på låret og på klærne, så hadde de himmelske skredderne altså skrevet på dette her sånn, kongenes konge, herrenes herre.
Now he's coming on the clouds.
Han kommer I skyene.
Clouds go up to about 60,000 feet.
Skyer kan være opp til 20,000 meter.
We won't spend too much time on that now.
Vi skal ikke ta noen detaljer på det.
The point I want to discuss is who is the angel in chapter 20.
Jeg vil bare si litt om hvem denne engelen vi leser om I kapittel 20.
If this is Jesus,
for hvis det Jesus,
then you have a problem.
Så har vi et problem.
Chapter 12 tells, 11 tells us,
for at I kapittel 11 så står det,
that Satan is accusing the body of Christ, the bride of Christ, day and night.
At Satan, han anklager Kristi legeme dag og natt. Han anklager.
So imagine Jesus is seated at the right hand of the Father.
Så Jesus ser for deg, han sitter ved Faderens høyre hånd.
Because the Father has a body that sits on a physical throne.
For Faderen har tydeligvis en kropp som sitter på en fysisk trone.
So Jesus is sitting on the right hand of the Father.
Og Jesus sitter på hans høyre side.
And listening to the devil accusing his bride day and night.
Og lytter til denne anklagen som kommer fra djevelen dag og natt.
He's very angry at the devil and wants to kill him.
Og han veldig sint på djevelen og vil ta livet av han.
The father says, no, 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 you don't fight with the devil now.
Faderen sier, du skal ikke kjempe mot djevelen akkurat nå.
Let him persecute your brothers and sisters.
La han få følge dine brødre og søstre først.
One day I will give you a great chain.
En dag så skal du få en lenke.
Then you will go down and bind Satan.
Da kan du gå ned og da kan du binde Satan.
Now Satan is a spirit.
Satan jo en ånd.
Can you bind a spirit with a chain?
Kan du binde en ånd med kjetting?
Lock the spirit up into an abyss.
Og låse denne ånden inne I en avgrunn?
Suppose Jesus did that.
Hvis nå det var det Jesus gjorde.
Why do you release him after 1,000 years?
Hvorfor slipper han løs etter 1,000 år?
Have you become a Norwegian?
Har du blitt norsk?
You don't believe in capital punishment anymore?
Dere tror jo ikke på dødsstraff lenger.
Why do you release him after 1,000 years to go out and deceive the nations?
Hvorfor forløser han at han skal få bedra folkeslagene I 1,000 år, eller etter 1,000 år av år?
Once you have caught him,
når du først har fanget han,
why don't you kill him?
Hvorfor ikke ta livet av han?
John isn't saying that Jesus came to bind Satan.
Johannes sier ikke at Jesus kom for å binde Satan.
He knows perfectly well that Jesus gave the authority to his church to bind Satan.
For han vet helt nøyaktig at autoriteten gitt til menigheten som skal binde Satan.
Why is Satan bound?
Hvorfor bindes han?
Twice it repeats, he is bound so that he may not go out to deceive the nations.
To ganger sies det at han bindes så at han ikke skal forføre nasjonene.
He is bound, he is prevented from deceiving the nations.
Så han hindres fra å forføre nasjonene.
Satan's mission is to deceive the nations.
Det vil si Satans hovedoppdrag å forføre nasjonene.
Church's mission is to disciple the nations.
Kirkens oppdrag å gjøre disipler av nasjoner.
He is lying.
Han lyver.
Through the universities, through the school systems, through the television.
Gjennom universitetene, gjennom skolesystemene, gjennom TV-en din.
You are baptized with the spirit of wisdom, knowledge, truth.
Du døpt med sannhetens ånd for visdom og kunnskap og åpenbaring.
With the spirit of truth.
Om den sannhet,
who is leading you into all truth,
og som leder deg til all sannhet,
so that you might bear witness to the truth.
Slik at du kan være et vitne for sannheten.
You can't tie deception with a chain.
Du kan ikke binde forførelser med lenker.
You counter deception with bearing witness to the truth.
Du bekjemper forførelse med å være vitne til sannheten.
Truth is the antidote to deception.
Sannheten det som mot vekten eller mot.
That's why Jesus is saying that he will baptize you with the spirit of truth.
Det det Jesus sier han skal døpe deg med sannhetens ånd.
So you will become a witness means that this river of living water which is testifying to the truth is flowing through you.
Så at det vitnesbyrdet han sier om at det levende vann skal flyte gjennom deg som et vitnesbyrd til nasjonene, dette handler om det du som Gud gjør gjennom deg.
So who is this angel that is binding Satan?
Så tillbaka då till vem är nu den engeln då som binder Satan här?
If you read the first two chapters of the book of Revelation, second and third, chapter 2, second and 3.
Läser du ja, de första tre kapitlen I Uppenbarelsen.
Jesus is writing dictating letters to seven churches.
Och då ser vi kapitel 2 och 3 speciellt att Jesus dikterar någon brev som ska sändas till 7 kyrkor.
He says to John write to the angel of the church in Ephesus.
Han säger till Johannes skriv till ängeln för menigheten I Efesos.
Write to the angel of the church in Philadelphia.
Eller skriv till ängeln I menigheten för Philadelphia.
So John writes a letter on behalf of Jesus to the angel of the church in Ephesus.
Så Johannes skriver på vegne av Jesus ett brev till ängeln för menigheten I Ephesus.
So in Patmos there is a mail delivery system which takes the letter to heaven, because angels live in heaven, right?
Så på Patmos finnes det da åpenbart et slags postvesen som har leveringstjeneste I himmelen, for han de skulle levere dette her til engelen I Efesos.
But heaven is a very big place.
Nå jo himmelen et stort sted.
So does the mail delivery system knows where exactly does the angel of the church in Philadelphia live in heaven?
Så vet dette utrolige postvesenet da hvor denne engelen for Efesos-menigheten bor I det himmelske.
Because a letter has to have an address where the courier service will take the letter.
For brevet må jo ha en adresse som den skal leveres på.
So yes, John has the specific address of the angel of the church in Philadelphia.
Så Johannes har denne spesielle adressen til engelen for menigheten I Philadelphia.
In chapter 1 of Revelation,
kapittel 1 I Åpenbaringen,
he is told that in the right hand of Christ,
så blir han fortalt at I Herrens høyre hånd,
there are 7 stars.
Der det 7 stjerner.
And these are angels of the 7 churches.
Og dette englene til de 7 menighetene.
So when John is writing the letter to the angel of the church in Ephesus.
Så når Johannes skriver dette til engelen over menigheten I Efesus,
he puts the address.
Så sier han adressen
to the angel of the church of Ephesus.
Til engelen for menigheten I Efesus.
In the right hand of Christ.
Som I Faderens høyre hånd.
In the throne room of heaven.
Som I himmelens tronrom.
So now the courier service knows exactly where to deliver the letter.
Så da vet postvesenet exakt hvor de skal levere dette brevet.
But there is a problem.
Men det et lite problem.
If the angel of the church of Ephesus is already in Christ's right hand,
hvis engelen allerede I Kristi høyre hånd,
why does Jesus need John to write the letter to the angel?
Hvorfor må Jesus henvende seg til Johannes for at han skal skrive til den engelen som han har, som Jesus da har I høyre hånd?
Why doesn't he just speak to the angel of the church of Ephesus?
Kan han ikke snakke direkte til engelen I Efesus som han har I sin høyre hånd?
Is the letter meant for angels or is it meant for the church?
Så brevet, altså med andre ord, det hensikt med dette brevet at det skal sendes til en engel eller til en menighet?
Is church the angel?
Kirken engelen?
Is church the mighty angel that is supposed to bind Satan, prevent him from deceiving the nations?
Kirken den engelen som skal binde djevelen fra å forføre nasjoner?
We don't believe that we have the power.
Vi tror om oss selv at vi har ikke kraften.
Because much of the Western church is baptized with spirit of powerlessness and weakness and defeat.
For mye av den vestlige kirke, den døpt I en kraftesløshet med en tapsopplevelse at vi ikke noen ting I det hele tatt.
Yes, we are the body of Christ.
Ja, vi Kristi legeme.
He's our head.
Han vårt hode.
We are baptized by his spirit.
Vi døpt med hans ånd.
But you know, this is the useless body of Christ.
Men dette det ubrukelige Kristi legeme.
He has taken his useful body to heaven.
Han tatt sitt brukbare legeme med seg til himmelen.
We have all of this trouble.
Og så har vi alle trøbbel.
Because the useful body of Christ is sitting comfortably in heaven.
For at det Kristi brukbare legeme det sitter komfortabelt I himmelske.
And the world will go from bad to worse until that useful body of Christ in heaven comes back.
Og så kommer verden bare gå fra vondt til verre inntil dette brukbare Kristi legeme kommer tilbake.
And sits in the third temple in Jerusalem.
Og setter seg I det tredje tempelet I Jerusalem.
Yes, we are the temple that he is building.
Jo da, vi det tempelet som han bygger.
But this is the useless temple of Christ.
Men dette på en måte det ubrukelige Kristi tempel.
My body is the temple of Christ.
Men mitt legeme Kristi tempel.
But this is the useless temple of Christ.
Men det helt ubrukelig.
A useful temple has to be built in Jerusalem.
Så da må man ha et funksjonelt tempel I Jerusalem.
Where his useful body will come and sit.
Der hans funksjonelle kropp kan komme og sette seg I
dette tempelet. Then he will be the dictator on the earth.
Så han kan være diktator over jorda.
And we will reign with him.
Og så kan vi regjere med ham.
Then we can change some of the laws and education system in Norway.
Og da kan vi forandre lovene og utdanningssystemet I Norge.
Right now we can't do anything.
Men akkurat nå så kan vi ikke.
Because we have no authority to govern.
For vi ikke I stand til å råde oss og bestemme.
We are not the kings.
Vi ikke konger.
We are just the worshippers.
Nei, vi bare tilbedere.
this whole mindset of powerlessness and defeat.
Hela denna tankegången som han nu har beskrivit av kraftlöshet och tap
has damaged Western civilization.
Det har ödelagt västlig civilisation.
Let me make illustrate the point and close.
Låt mig illustrera det poängen väldigt tydligt och så avsluta med det.
We have one of my books here.
En av böckerna hans är här.
Which is discussing how the Bible created the modern world.
Den tar upp denna saken, hurdan Bibeln la grundlaget för och skapte den moderna världen.
So Ruth and I researched and wrote this in 99-2000 in Cambridge University.
Disse skrev denna tillsammans, gjorde alla undersökelser som skulle till och de skrev den samman mens de var i Cambridge i 2009.
By 2014, the Lord began to say to me that I needed to be in Germany in 2017 when they will celebrate the 500th anniversary of the Reformation.
Jag måste vara i Tyskland i 2014 så att man kunde vara till stede när de skulle fira ett jubileum där i Tyskland i 2017.
Because everybody will talk about the Reformation, they will talk about Martin Luther.
Alla kommer att snacka om reformationen och de kommer att snacka om Martin Luther.
Nobody is going to say that it is the word of God, the Bible, that reformed Germany and many countries, including Scandinavia.
Men det är ingen som kommer till oss att snacka. De kommer att snacka varmt om Luther, men det är ingen av de som kommer till att nämna att det är evangeliet och Bibeln som var det som format och förändrat Europa.
So Germany has plenty of very good scholars.
I Tyskland har de massor goda lärare.
But the Lord said, "I need a fool."
Men Herren sa, "Jag trenger en dåre."
Who's willing to say that it is the word of God, the Bible, that reformed Europe?
Som är villig till att säga att det är Bibeln som reformerade Europa.
So we spent 2017 in Germany.
Så i 2017 var vi i Tyskland.
And we began researching and writing a second book.
Och så började vi också skriva en annan bok.
And Eric is trying to get Proclamedia to publish that now.
Eric jobbar med att få Proclamedia att publicera den.
So I was thank you. That's a book. This book changed everything.
Den boken förändrat allt. Alltså boken som förändrat allt, inte bara det som byggde landet.
When I was finishing this in 2018.
När jag var färdig med att skriva den 2018.
Ruth had gone back to California to look after our grandchild.
Så hade Ruth rest tillbaka för att vara barnvakt till California.
I read a news item
so
on the internet.
Nyhetsartikel på internet.
That a 34-year-old mother,
att var en mor på 34,
picked up a steak knife.
Hon tog en biffkniv
and began to stab her 6-year-old son.
Och började att knivsticka sin 6-årige gamle son.
He began to bleed from everywhere.
Han blödde självklart från alla sårena.
And ran out next door.
Och löp ut till dörren huset vid sidan.
And said to the neighbors, "My mother is killing me."
Och sa till naboerna, "Min mor håller på att döda mig."
The police was called.
Politiet blev tillkallt.
When they arrived.
Och när de ankom.
This is in northern western USA.
Det här är i nordväst i USA.
In Oregon to be precise.
Oregon för att vara helt nöjaktig.
When the police came.
Och när politiet kom.
The mother was in bed.
Så låg mor fortsatt till sängs.
Lying with her 14-month-old son.
Samma med sin 14 månader gamla son.
She still had blood all over her.
Hon hade
clothing.
Fortsatt blod på kläderna sina.
She had not washed the blood off the knife.
Hon hade inte engang vasket blod av kniven.
The knife was there.
Kniven låg där.
So the police asked, "What's going on?"
Så politiet lurte på vad som har skett här.
She said the boy deserved it.
Och så säger hon, "Nej men gutten förtjänte det."
Well, was the woman insane?
Var hon sinnsjuk?
Yes, temporarily she was.
Ja, midlertidigt var hon nog det.
What was going on?
Men vad är det som förorsakar och ligger bak detta?
The news report was not sufficient, didn't explain what's going on.
Artikeln förklarade inte gott nog i detaljer om det som föregick.
So I began to search the internet to see what different newspapers from that area are saying.
Så jag började också leta runt på internet för att finna ut av mer fakta om vad som faktiskt låg till grund för detta.
By the time I was reading fourth or fifth news report of that incident.
Då jag var vid fjärde, femte rapport om denna händelsen.
I began to realize.
Så förstod jag.
That none of the reporter is talking about the father.
Att det var ingen av dessa avisreportrarna som skrev ett enaste ord om pappan.
Where was the father?
Var var faren?
Who was the father?
Vem var faren?
Was he involved with the family?
Var han involverad i familjen?
Did the boy need stabbing?
Trengte gutten å knivstikkes?
Or did he need a father who will take him out and wrestle with him, cycle with him or swim with him?
Eller hadde han trengt en far som kunne ta han med seg ut for å sykle med han og bryte litt med han og så videre?
Maybe all that the child wanted was craving for ice cream or chocolate.
Kanskje det alt barnet trengte, det var at han hadde behov for å få en iskrem eller sjokolade.
And he was bothering his mother who hadn't slept the previous night and maybe for 14 months she hadn't had proper sleep.
Og kanskje han da plaga mora som ikke hadde sovet godt siden hun hadde nyfødt å ta seg på de siste 14 månedene.
So the little 14 month old baby had driven the mother insane already.
Så den lille 14 måneder gamle babyen hadde drevet mor til vanvidd mer eller mindre.
So none of the reports mentioned the father's name.
Men ingen skrev om pappans funktion.
Did the child have a father?
Hadde barnet en far?
Not necessarily. It could be artificial insemination.
Selvfølgelig kunne dette ha vært kunstig befruktning.
But did he know his father?
Men kjente barnet sin far?
Did the mother know who the father is?
Visste mora hvem faren var?
Did the two children had same father or different fathers?
Hadde disse to barna samme far eller forskjellige fedre?
Why isn't the American press interested in the father and assuming that the readers want to know about the family, the father?
Hvorfor var ikke pressen interessert i å skrive om faren? Altså, man antar jo at de kanskje ville vite litt om hvem som var far.
The intelligentsia is not interested in the father.
Men intelligentsiaen ikke interessert i faren.
Because the father is irrelevant for the family.
Fordi far blitt irrelevant for familie.
The woman didn't know.
Kvinnen visste ikke.
Whether the son needs to be stabbed or the son needs to be given a father.
Om barnet skulle knivstikkes eller om barnet skulle hatt en far.
It is not an easy job to give a father to your child.
Det ingen enkel sak å finne far til et barn.
Because fathers are very difficult.
Fedre vanskelig å få tak I.
You know, every woman has to marry a sinner.
Enhver kvinne må gifte seg med en synder.
And it's not easy to live with a sinner.
Og det ikke lett å leve sammen med en synder.
So, do you want salvation from sin or do you want salvation from husband?
Så vil du ha frelse fra synd eller vil du være frelst fra en mann?
The feminists want to be saved from their husbands.
Flere vil være frelst fra sin mann.
And then they cannot give the father to the child.
Og så kan man jo ikke da gi det far skulle gi til barnet.
What's the problem?
Hva nå problemet her?
The problem is that the woman was not a Lutheran.
Problemet at hun var ikke lutheraner.
If she had been a Lutheran,
hadde hun vært lutheraner,
she would have had to memorize catechism.
Da hadde hun måttet lære seg katekismen.
And that would have meant memorizing the Lord's Prayer.
Og da hadde hun lært seg Fader vår.
Our Father in heaven.
Fader vår som I himmelen.
Hallowed be thy name.
La ditt navn være hellig.
Your name should be feared, revered.
Ditt navn skal fryktes og ærefryktes.
That's the spirit of wisdom.
Det visdommens ånd.
When the spirit of wisdom comes upon God's servant,
når visdommens ånd kommer over Guds tjenere,
the servant delights in the fear of the Lord.
Så fryder de seg I Herrens frykt.
The child needed to know his father, fear his father,
kjenne og frykte sin far,
delight in his father,
og glede seg I sin far.
Thy kingdom come.
Kommer ditt rike.
Thy will be done on earth.
La din vilje skje på jorden som himmel.
Give us this day our daily bread.
Gi oss I dag vårt daglige brød.
Who is responsible to give the ice cream and the chocolate to the boy?
Hvem var ansvarlig for å gi iskrem eller mat eller sjokolade til barnet?
The mother was getting food coupons.
Mora, hun fikk sånne matkuponger.
She could have aborted the baby.
Hun kunne ha abortert babyen.
But if she has the baby, the state gives money, more food coupons.
Men beholder hun babyen, så får han mer penger fra staten og får matkuponger.
I don't want a husband, don't want my children to have a father that he will give the daily bread.
Nei, jeg vil ikke ha en mann. Jeg vil at staten skal være de som gir det daglige brød.
What defines a father?
Hva det som definerer far?
The Lord's Prayer defines a father.
Fader vår definerer en far.
Father should be there in the family.
Fedre skal være til stede I familien.
He should have authority.
Ha autoritet.
Hallowed be your name.
La ditt navn være hellig.
You are responsible to give us our daily bread.
Som en far du ansvarlig for å bringe det daglige brød.
Lead us not into temptation.
Led oss ikke inn I fristelse.
Bring the moral discipline to the child.
Bring du den som ansvarlig for å disiplinere barnet og oppdra
barnet. The child
barnet.
Must have been driving the mother crazy.
Dette barnet må ha drevet mor til vanvidd.
But did he need stabbing or did he need a father who will bring discipline into his life?
Men trengte han da knivstikking eller trengte han disiplin av en far?
Why doesn't the American intellectual know what the child needs?
Hvorfor vet ikke de intellektuelle I USA hva barnet trenger?
Why doesn't the press know?
Hvorfor vet ikke pressen?
What a father is and why the father is necessary.
Hva en far og hvorfor en far nødvendig.
So for a whole generation you have undermined.
Så en hel generation har undergravd.
That we don't want the Bible to be taught in schools.
At vi vill inte att Bibeln ska undervisas I
skolor. We don't want children memorizing the Lord's prayer.
Vi vill inte att barn ska lära sig Fader vår.
You remove the Lord's prayer, you have removed the Bible's understanding of what father is, what marriage is, what family is.
Fader vår, så mister du det forbildelige funksjonen som leses opp der om hva en far og hva en mor og hvilke funksjoner de har.
And you are destroying your civilization.
Og man ødelegger derved en hel sivilisasjon.
That's why a new education revolution is needed.
Derfor trenger man en ny revolusjon innenfor undervisningsområdet.
For the church to be baptized with the spirit of wisdom.
For at menigheten skal døpes med sannheten og visdommens ånd.
There are plenty of Pentecostals who think that being baptized in the spirit is baptism in a spirit of irrationality.
Det nok av pinsevenner som tenker om seg selv at når man døpes I den hellige ånd så det noe uforståelig som foregår.
The Pentecostal movement in Norway seems to be an amazing exception.
Nå skal du si at pinsebevegelsen I Norge virker å være en ganske enestående annerledes enn et unntak I forhold til det jeg ser.
Where you have learned scientists speaking in tongues.
For dere har utdannede vitenskapsmenn som også taler I tunger.
You have pastors who are scholars.
Dere har pastorer som lærde.
They are baptized with the spirit of wisdom, knowledge, understanding.
De døpt med visdom og kunnskap og forstand.
Out to fill the earth with the knowledge of God.
Och är ute för att fylla jorden med kunskapen om Gud.
So that people will know.
Så att folk kan lära det och känna.
The destruction of Western civilization.
Ödeläggelsen av västliga samfund.
Is so much.
Är så omfattande.
That many art critics will say that one of the greatest paintings.
Att många kunstkritiker vill säga att det är de flottaste malerierna.
Is Rembrandt's painting of the return of the prodigal son.
Är Rembrandts maleri av den bortkomne sons hemkomst.
Which is was done in Amsterdam but is hanging in St. Petersburg.
Ja, det blev ju laget I Amsterdam men hänger nu I St. Petersburg.
The woman in Oregon, she may have seen prints of this photograph, a painting of the return of the prodigal.
Det kan gå till att denna kvinnan hade sett en tryck av detta bilde av denna hemkomsten till en bortkomne son.
But that painting would make no sense to average European or American.
Men ett sånt bilde vill inte ha någon betydning för den genomsnittliga europeer eller
amerikaner. You have to know the gospels, you have to know the Bible to understand that painting.
För du må känna skriften, du må känna bakgrunden och historien bak det för att kunna värdesätta bilde.
Does the child need to return to his father?
Trenger ett barn att komma tillbaka till sin far?
To live in submission to his father.
För att leva I underordning till sin far?
To do his father's will.
För att göra sin fars vilja?
To manage his father's kingdom.
För att vara den som förvaltar fars rike.
To be a priest and king governing his father's estate.
Som både präst och konge och som förvaltar sin fars egendom.
So yes, we need a revival.
Ja, vi trenger väckelse.
To be baptized with the spirit of God.
Där man döpes med Guds ånd.
Why did the so much of the Pentecostal tradition see baptism of the spirit as baptism into irrationality?
Men varför var det så många pinsevänner som så för sig att det att döpes I anden var något som var oförståeligt?
Well, I'll need another hour to explain that.
Då trenger vi en timme till för att förklara det.
Right now that's not needed.
Men det trenger vi ikke her.
Because you are already a church coming to living water.
For dere allerede en menighet, og dere har kommet til den livets vann.
So that the water of life might flow through you.
Slik at livets vann kan flyte gjennom deg.
As a spring for eternal life.
Som den springer fram til evig liv.
To fill the earth.
For å fylle jorden.
With the knowledge of God.
Med kunnskapen om Gud.
As the waters cover the sea.
Slik som vannet dekker havet.
This is the millennium.
Dette det tusenårsriket.
You are the mighty angel.
Dere den mektige engelen.
Who has to bind Satan who is deceiving Norway.
Som må binde Satan, for det han som forfører Norge.
You have to bear witness to the truth.
Det du som et vitne om sannheten.
As people know the truth,
som mennesker som kjenner
sannheten, the truth will set them free.
Så vil sannheten sette dem fri.
Thank you again for this privilege.
Tusen takk for privilegiet. Ja, det var vel ikke akkurat det hverken jeg eller du hadde ventet. Men veldig spennende, og for å si det sånn, la deg utfordre. Vi følger jo oppgåtte stier og følger gjengrodde veier. Men en del teologi kan også være en hindring for at man virkelig kan ta tak I det. Og det som kjernepunktet I det han sier, det ansvarliggjøringen av oss kristne I forhold til å ta den plass som Gud har gitt deg, både som prest og som konge. For vi Guds barn, Guds sønner og døtre, og da har vi en funksjon I forhold til å skape forandring. Vi ikke de som skal være benkesliterne, men vi de som samfunnsforandrerne. Og vi har fått en myndighet og en autoritet I forhold til fienden. Det vi som skal legge djevelen under våre føtter. Det ikke han som skal gjøre det, det jobben din. Det jobben min, og det noe som gjøres I bønn. Sissel nevnte på en gruppe som heter Jeg Norge, som holder på nå fram til 17. mai. Det en bønnegruppe som tar seriøst en del av dette bønneansvaret. Men det ikke bare der I bønn vi skal rope ut I vårt lønnkammer, men vi også Guds talerør overalt hvor vi går fram. Så våg å la deg utfordre dette. Noe av det han sier I forhold til endetiden, det har også gjort at vi har skjermet oss, for at vi tenker, nei, men Jesus kommer snart. Jeg skal si en litt kuriositet. Jeg begynte å gå på Ansgar I 1982. Og da kunne det gå 2-årsstudie eller 4-årsstudie. Men jeg tenkte på den tiden, for jeg var så inne I Jesu gjenkomst og tenkningen om det, jeg har ikke tid til noe mer enn 2 år. For Jesus kommer snart igjen, og jeg må få gifta meg. Jeg var akkurat allerede gifta, men nå må det om å gjøre å få raske på, for at nå kommer Jesus snart igjen. Og jeg har bøker hjemme som der står, Jesus kommer igjen I 1988, vi snakket om, ja, 1988. Ja, og så endrer man datum, og vet du her, det her lammer kristenheten. Vi vet at Jesus kommer igjen, halleluja. Når han kommer, det det vi ikke vet. Men når vi da lever I det her, vi vet ikke, betyr det da at vi skal da sitte og vente bare, og se på TV og vente at nå kommer han kanskje snart? Eller betyr det at vi faktisk skal ha en funksjon? La meg være litt uranig, litt uranig, Luther sa. Jeg vet ikke om det han som har sagt det, for noen sier at det ikke han egentlig, men det sies om at Luther han sa, hvis jeg vet at jeg skal dø I morgen, så planter jeg et epletre I dag. Hvorfor det? Fordi at vi jobber også med det som ligger etterpå. Hva skal du gjøre med dine barn og med dine barnebarn? Hvilken verden du skal overlate til de hvis ikke Jesus kommer I morgen? Og det her samfunnsansvaret våkner til livet, der vi blir de som griper tak I det som skjer rundt omkring oss. Ikke bare passivt lar det drive av gårde fra vondt til verre. Men det litt av utfordringen. Så det her, håper det her har utfordret deg, at du får noe å tenke på I forhold til dette.